Ja, välkomna till Slaget efter 12-temat. Idag är, precis som just sades, distansundervisningen, och idag så tar vi också in lyssnarnas frågor. Här för att diskutera distansundervisningen och i mån av möjlighet svara på era och mina frågor är rektor Inger Nabb från Vikingaskola i Vasa. Välkommen.
Tack.
Kurt Torssell, som är direktör för svenskspråkig undervisning och småbarnspedagogik vid Utbildningsstyrelsen. Välkommen. Har vi Kurt Torssell med oss? Någon har vi där. Kanske det är Mikaela Romanchuk som är verksamhetsledare för förbundet Hem och Skola som vi hör.
Jag är med.
Du är med. Hej. Välkommen. Kurt Torssell ska vi nog få med oss här alldeles snart också. Mitt namn är Filip Sten. Och ni lyssnare, ni får ställa era frågor på WhatsApp. Och numret dit ni kan skicka era frågor, det är 044 421 48 48. Alltså 044 421 48 48. Och det går också bra att mejla in sin fråga till mig då, till filip.sten@yle.fi nu under sändningens gång, och då gärna så fort som möjligt. Har vi nu också med oss Kurt Torssell?
Jo, här är jag.
Kurt Torssell, direktör för svenskspråkig undervisning och småbarnspedagogik vid Utbildningsstyrelsen. Välkommen också till dig.
Tack.
Ja, distansundervisningen, den inleddes ju i största delen av landet för exakt 2 veckor sedan. Då satt också Inger Nabb och Mikaela Romanchuk med här i Slaget efter 12, och temat var detsamma. Nu har den här distansundervisningen pågått i 2 veckor. Vad säger du, Inger Nabb, hur har det gått?
Det har gått framåt, för det har ju ganska långt handlat om det att också kunna få mottagare från skolan. Det vill säga att se till att det i hemmen finns den utrustning som behövs. Skolorna har fått låna ut sina datorer till elever i hem där man inte har haft de resurserna. De 2 första veckorna tänker jag mig att på olika sätt har gått åt till att bygga upp någonting. Och där finns ju skolorna i väldigt olika situation, utgångsläge. Jag tror att jag senast också nämnde att vi har skolor med 1-1 där varje elev redan tidigare har en egen platta eller dator. Vi har skolor där det förhållande 1-4, ett kanske ännu mer, och där behöver vi. Där har det handlat om att se till att de resurserna är klara. Men det går framåt hela tiden.
Mm. Mikaela Romanchuk, på Hem och Skola hade kanske blivit mera fokus på skola i hem istället för Hem och Skola.
Så är det vid det där. Han har funderat förstås mycket på familjernas situation, och där varierar det ju väldigt mycket. Att precis som skolorna har lite olika utgångsläge och olika förutsättningar att hantera den här situationen, så är det precis på samma sätt, och kanske ännu större variationer i hemmen. Och det som förstås oroar mig och oss på Hem och Skola är det här att det finns familjer som nu har det riktigt jättekämpigt. Så att det där, det som vi till exempel igår vid det här öppnade en sån blankett, enkät eller en möjlighet för föräldrar att berätta hur de har det. Och det där, redan i morse så hade vi över 300 svar och på frågan att hur känner ni att ni mår i familjen, så just nu ser det ut som att det är ju ändå ett ganska litet sampel, kanske ungefär 300 svar, men det där av de som har svarat så svarar 65 att de mår riktigt bra, men 27% svarar att de varken mår bra eller dåligt, och 7% svarar att de mår riktigt dåligt. Så att jag tror att det här är ganska beskrivande av läget, det vill säga många klarar det här riktigt bra, men så finns det nog en ganska stor procent som kämpar väldigt hårt nu.
Det ska vi absolut återkomma till senare här i den här sändningen. Men jag vill fråga Kurt Torssell, så här från den övervakande myndighetens perspektiv. Hur har det fungerat så här långt?
No, jag måste korrigera att vi är inte övervakande myndighet, men vi är ju den som ska ge råd och instruktioner och normstyrning inom det här. Så nu kan jag ju dela precis det som vad heter det, sades här tidigare, att om man först satte allt krut på att få det att fungera, att få igång utbildningen, att få maskiner och också det som Inger säger, att nu är det ju skillnader från kommun till kommun, från familj till familj. Och sen är det klart sagt att en fjärdeklassist versus en niondeklassist, vad de klarar av, så är ju helt olika. Men nu har den bilden att det har gått bra. Vi har ju förstås varit den som har fått med vad lagstiftaren säger, vad ministeriet säger, och så göra tolkningar, och som nu säkert alla känner till, så gjordes det ju en justering här vi efter bara några dagar gällande de här yrkesgruppernas barn som då skulle få utbildning och som var tvungna av grundlagsenliga orsaker sen ändra på. Men vad heter det? Det som vi nu håller på med just precis det här som Mikaela sa här tidigare, att mående, de som så att säga av olika orsaker har svårt att hänga med. Sen har det ju dykt upp nu. Vi vet att vi får en ny förordning. Det har förlängts den här tiden. Så det som vi håller på med är att fundera på två frågor också kring det bedömningen. Och framförallt slutbedömningen. Särskilda stöd åt familjer och studerande. Och sen övergången till andra stadier från grundläggande examina inom yrkesutbildningen. Hur ska man få allting gjort när det krävs arbetsplatserfarenhet och sånt. Så det är mycket på gång, men jag upplever att folk jobbar hårt och alla har en gemensam vilja att få det att fungera.
Mm. Här ska jag påminna om att du som lyssnar kan skicka in din fråga hit på WhatsApp 044 421 48 48, alltså 044 421 48 48, eller på e-post filip.sten@yle.fi. Om vi ska gå in på det här med de här skillnaderna mellan skolorna. Det har kommit in en fråga här som jag ska lite formulera om den, men där nämns nu i varje fall Vikingaskola som exempel här. Vi har rektor Inger Nabb från skolan i fråga med oss. Och den här frågan lyder ungefär att på vilket sätt kommer Vikingaskola att förbättra sitt undervisningssätt de kommande veckorna? Idag är det mest hemuppgifter och ingen direkt undervisning åt eleverna. Och i samma stad har vi övningsskolan som undervisar på distans genom en streamingkanal sina elever. Hur kan skillnaden vara så stor mellan två skolor i samma stad?
Ja, där tror jag ju att det helt enkelt handlar om det att övningsskolan har jobbat mera med det här tidigare. Vi har inte de förutsättningarna att kunna streama. Vi har inte den tekniken hos oss. Mina lärare filmar lektioner, sänder dem. Och jag tror att vi ska vara ganska försiktiga också med att jämföra skolor här. Alla lärare i alla skolor jobbar hårt och jobbar på att nå hemmena, göra det bättre dag för dag. Men vi var också inne här på det som Hem och skolas undersökning om att det finns många hem där man inte mår så bra. Jag tror att det finns ganska många lärare som upplever det. Nu talar jag inte generellt om egen skola utan om lärare runt om i Finland som också upplever det likadant för att det är en helt ny situation. Men som svar på frågan, Vikinga jobbar på och jag lovar att det sker förändringar dag för dag, men våra förutsättningar ursprungligen är inte samma som övningsskolans.
Mm, här kan vi tillägga också att det där övningsskolan är ju då alltså en statlig skola och Vikingaskola är kommunal under Vasa stad. Men Kurt Torssell och Mikaela Romanchuk, upplever ni det som problematiskt det här, den här skillnaden i de här tekniska förutsättningarna mellan olika skolor?
Vi kan börja Kurre. Ja.
Ja, alltså jag tror ju att förstås har det betydelse vad man har för utrustning, vad man har för digitala plattformar, det vill säga har man ett verktyg att sätta upp både sitt, vad heter det, material och lämna in sina uppgifter. Och har man en vana i huset att jobba med digitaliseringsfrågor, man har en rutin att att jag kan själv säga som jobbar i kommunen för ett halvt år sedan, som bara en sån liten detalj att vår ledningsgrupp i kommunen jobbade så att vi hade vårt ledningsgruppsmöte varannan vecka per distans bara för att lära oss använda det, så har varit en stor lättnad för mig, för att jag tror att också på de vuxna jobbar med det här att jobba digitalt och på distans så är nytt. Så för barn och unga så i vissa fall är det lättare, men nu hör man ju av barnen och eleverna att det som ändå är den största grejen är det här sociala umgänget. Att förstås den som är i se på nian och ska söka in till gymnasiet och har mån om att få göra ett så gott resultat som möjligt med tanke på ditt avgångsbetyg, och så plötsligt gäller inte de reglerna du är van vid, som du är van vid, så nu är ju förändringen stor nu. Men att det där alla vägar leder till Rom, att igen en gång så tror jag att de som är riktigt starka så klarar sig bra oberoende vad man har för system, och igen en gång så har vi de som skulle behöva mera stöd. Att jag skulle säga att det som man kanske mest märker här är nu skolans och närundervisningens utjämnande effekt, att det som skolan och grundskolans mål har varit att ge jämlika förutsättningar åt alla barn att komma vidare i livet, så den funkar inte riktigt nu, inte och absolut inte på samma sätt som den fungerar i vardags när alla är i skolan.
Det är precis som här har sagt, att skolorna har i det här skedet olika förutsättningar, men jag skulle säga att skolorna hela tiden nog också blir bättre på det här, att fast man kanske inte har färdigt haft sådana här olika plattformar som man har jobbat på, så finns det ju mycket, till och med gratis plattformar som många nu har tagit i användning. Det som är mitt bud och Hemmaskolas bud ändå till alla skolor, att oberoende av vilka liksom kanaler man har till sitt förfogande, så är det jätteviktigt att man tar kontakt med hemmen, och telefonen fungerar jättebra. Att vårt råd är att hålla tät kontakt med alla barn och familjer hela tiden och att gärna ringa upp till familjerna varje vecka och tala både med barn och elever i mån av möjlighet. Och också samla in uppgifter. Hur upplever ni det där hemma? Hur går det just för er familj och så vidare? För att det är viktigt att ringa in de familjerna som faktiskt kämpar hårt nu och kanske mår dåligt, och också sen kunna vägleda dem till olika... Det vill säga just elevvården ska ju fungera som tidigare och socialtjänsten och så vidare. Att just för att upprätthålla den här känslan av trygghet som nu rubbas i många hem, så är det viktigt att familjen får kontakt. Och min egen erfarenhet som förälder är faktiskt nog att de här dagliga kontakterna med läraren är oerhört viktigt för mitt eget barn som faktiskt inte har några större utmaningar och har två utbildade lärare här hemma som visserligen båda jobbar nu på distans. Men det skulle jag uppmuntra alla skolor faktiskt till, att dagligen ha någon slags direkt kontakt med barnet och hemmen, om det bara är möjligt.
Just det där var vi inne på i den här förra diskussionen på det här temat för två veckor sedan, att läraren är ju en väldigt central person i en framförallt en kanske en lågstadieelevs liv, och nu är den här personen inte närvarande kanske på samma sätt.
Ja, inte bara bara för lågstadieelever. Jag märker att också gymnasieelever blir väldigt glada över kontakten från sin lärare, så att också lite äldre barn mår bra av den.
Jag upplever nog också den kontakt, jag undervisar ju inte så mycket, men den kontakt jag har med mina elever i de ämnena, så den är väldigt glad och positiv, och jag märker att de gärna håller den. Idag efter det här så kommer jag att ha personliga samtal med dem alla.
Precis. Här har vi fått in ett meddelande på WhatsApp. Det är väl närmast en kommentar till det vad vi talade här tidigare om, de här tekniska förutsättningarna, och den här Jocki som kommenterar här att det är viktigt att komma ihåg att alla hushåll inte har fiberanslutningar, utan man försöker via mobilkontakt sköta skoljobbet med den följden att det mest tid går åt att få det att fungera. Är det, kan man i 2020 i Finland kräva att alla ska ha fungerande internetanslutningar för att sköta skoljobbet? Vad säger ni?
Inte kan man ju inte kan man ju kräva det inte att det liksom på samma sätt som man inte kan kräva att eleverna ska ha egna maskiner och grundkort. Men att nu bygger ju det här hela konceptet på det att en typisk modell är ju den om man tänker på datorerna enbart, är den att många elever har meddelat att de har egna maskiner och de behöver inga från skolan. I de flesta skolor som jag känner till så har man erbjudit av skolans maskiner och det har inte kommit till mina öron ännu att det ska stranda på att man ska byta maskin, men däremot har vi nog hört om det här med nätförbindelser och just det här med att synnerligt om du ska börja sända rörlig bild och streama och någonting så då kan nog, vad heter det, nätet sacka ihop.
Mm, du nickar här Ingenland.
Ja, det, jag tror precis som du säger Gurre att vi lyckas nog få den där maskinen dit men att få den där att det ska hålla när man streamar sen eller gör någonting annat. Så där är en utmaning och den har jag själv stött på i min undervisning. Så att, och nej, vi kan inte förutsätta att man, även om vi lever 2020, ska kunna ha, eller att man ska måste ha fiberanslutning hemma för att kunna gå i skolan.
Mm. Kurtor själv var inne här på de här bedömningskriterierna för vårbetyg och speciellt de som går ut grundskolan, niondeklassisterna kan ju säkert börja känna av en viss stress för den saken här. Vad gäller nu riktigt? Hur ska vårbetyget skrivas? Vad kommer man att bedöma egentligen?
No, för det första så är ju nog avgångsbetyget ska ju liksom bedöma hur bra du har liksom klarat dig i ämne som helhet, inte bara, det är ju inte ett vårbetyg över nians vår, utan det är ju en längre period. Men i utarbetande som bäst hos oss, och så beror det lite på vad det har skrivits i den förordning som ges ut nu över slutet av våren eller till halva maj, vad där har sagts om bedömningen, men att vårt hus har nog beredskap att ge instruktioner och ha ganska långt skrivit färdigt redan att på vilket sätt skolorna ska beakta det här när man ger avgångsbetyg åt niorna. Så vi hoppas och tror att man ska klara av det också.
Och det här är säkert en sak som också oroar en del familjer, så jag tror att det här är viktigt att skolorna sen när de här instruktionerna från Utbildningsstyrelsen kommer, att man också kommunicerar det till föräldrar så att föräldrarna kan känna sig lugna och åtminstone veta hur man så att säga beaktar den här situationen i bedömningen.
Mm, ingen av.
Bedömningen upplever jag att har varit en sak som lärare också har funderat väldigt mycket på. Nu har jag inte diskuterat med lärare som finns inom som ska ge slutbedömning, men också i 1-6 så funderar man mycket på hur den rent praktiskt ska ske så att det ska vara rättvist och demokratiskt på alla sätt, men också förstås så småningom läsårsbetyg, så att det är jättefint om det kommer lite riktlinjer kring det här.
Precis. Ja. Ni kan skicka in era frågor på WhatsApp 044 421 48 48 044 421 48 48 eller mejla filip.sten@yle.fi och jag påminner att vi har ungefär 15 minuter sändningstid kvar så att sitt inte och panta på de där frågorna allt för länge här för då hinner inte med. Om vi ser på föräldrarnas roll i den här distansundervisningen. Många föräldrar tar rätt mycket stress för den här saken. Det är säkert någonting som också märks på lärarhåll.
Du tänker att lärarna också känner sig stressade? Eller att föräldrarnas stress syns hos oss i skolan?
Ja, det var så jag tänkte.
Det är klart.
Lärarnas stress ska vi också återkomma till.
Ja, det är klart att det syns. Vi har föräldrar som tar kontakt. Väldigt mycket positivt har det kommit. Det får jag tacka för. Det värmer alltid en sån här situation. Men det finns också den tudelad här. En del föräldrar tar kontakt för att de tycker att eleverna kommer undan för lätt. Andra ta kontakt för att de upplever att uppgifterna är det jobb som förutsätts göras är för svårt eller för mycket. Och det tror jag beror på det att när vi är i skolan har eleverna framför oss där så ser vi och kan differentiera. Differentieringen är en sak som är väldigt svår att genomföra på distans.
Det, alltså jag har samma upplevelse att när jag nu, som sagt, jag har först i morse liksom börjat titta på de här svaren som föräldrarna har gjort på vår kartläggning. Men det kommer hemskt mycket positivt och många mycket positiva hälsningar, men också förstås kritik. Och så är det ju annars också. Därför tror jag att det är viktigt att faktiskt kartlägga hur alla föräldrar ser. För risken är den att om det är bara liksom de mest positiva eller de mest kritiska som tar kontakt, så då får man inte en sån här liksom övergripande bild av situationen. Att jag såg faktiskt just på Twitter till exempel att Cineus-skola i Helsingfors hade samlat in via en enkät feedback av alla föräldrar. Jag tror att det är ett råd som jag ger åt alla skolor och rektorer nu, att bara man hinner och tar sig tid att göra helt ett enkelt frågeformulär som man skickar via Vilma till exempel till alla hem, så tror jag att man kanske får lite en sån här mera övergripande bild, och då kan man kanske ta i de här utmaningarna på ett bättre sätt, för annars så att det blir lite snedvridet.
Kurt Orsell.
Det som sagt tidigare, jag håller jag med om, och sen tror jag framförallt det här att då när man så att säga kör fast med någonting, så det är ju det som man ska behöva, antingen sin egen lärare eller specialläraren, och sen förstås den här biten som vi var inne på, mående, och mående börjar så att säga krångla, att man blir utmattad eller överhuvudtaget börjar må dåligt psykiskt, så det är ju en sån sak som är svår att köta per distans.
Ja, varsågod Mikaela Romanchuk.
Ja, jag håller med, och sen tänker jag kanske lite ta fasta det på som Inger sa här tidigare, att vi ska komma ihåg att lärare är också människor precis som vi alla andra, och en del lärare klarar av en sån här stressig situation jättebra och andra har mera utmanande i en sån här situation, och många lärare har också egna barn där hemma, så att jag tror att det som är viktigt för oss alla nu att på något sätt få vara ödmjuka åt alla håll och också snälla mot varandra och snälla mot oss själva, att alltid oberoende när man tar kontakt och i vilka ärende, att försöka liksom andas lugnt och inse att vi alla har det är ganska kämpigt just nu, eller de allra flesta, att liksom inte kanske på något sätt tänka att någon yrkeskategori har det hemskt mycket jobbigare än någon annan, förutom då kanske just vårdpersonal som jobbar intensivt eller så vidare, utan på något sätt ha ett ödmjukt förhållningssätt till varandra i en sån här situation.
För lärarna är det ju också en helt ny situation. Det här, hur har du märkt av det, Ingen av ditt kollegium, att är stressnivån högre än normalt till exempel?
No, det är den nog, och jag tror att det finns inget lärarrum, inget lärarkollegium där man inte skulle där ha en högre stressnivå, eller ha haft åtminstone de här 2 veckorna. Men jag måste säga att jag tycker att lärarna har anpassat sig bra till det, jobba på och jobba mycket. Och när vi talar om belastningen så är det ju klart också att det blir långa dagar med bland också kvällsjobb där. Och det är helt klart, föräldrar tar kontakt, elever tar kontakt på kvällarna. Vi har små barn som inte kanske kan göra så mycket på dagen. De behöver hjälp, eller vi märker det att jobbet blir gjort mer när föräldrarna är hemma. Så att lärarna tänjer nog till väldigt många håll, och precis som alla andra i samhället idag förstås.
Kurt Orsell.
Jag håller med om det där att min uppfattning är nog den att lärarna har jobbat fruktansvärt hårt för att få igång det, för att få det att fungera. Och sen är det när det är nytt sätt att jobba, eller ska vi säga ett ovant sätt att jobba, oberoende om du har jobbat digitalt med dina elever, så har du ju haft dem normal skoldag i skolan och nu har du dem på distans hela tiden, så nu kräver det ju mycket av lärarna att det där orka och hinna och klara av. Och jag tror att det var det här som ministern var inne på också, med att nu måste vi börja sänka ribban. Så fick vi ju massa frågor att vad gäller inte läroplanen mera då? Jo, läroplanens mål gäller nog, men att man måste också vara så att säga både ödmjuk och så att säga tillåta sig själv att man jobbar så gott det går, men att ingen vinner ju av att någon kör sig helt slut heller på det här, att måtta med allting. Och jag upplever nog också att det har funnits förståelse från mellan myndigheter och mellan organisationer och mellan fackförbund och arbetsgivare och mellan familjer och skolor och sånt här, så det känns bra att det faktiskt känns nu så att alla drar åt samma håll i den här saken.
Jag kan kommentera här ännu att jag tror att vi är lite nu upp på sätt och vis lite i ett sånt brytningsskede. Jag talade just med en lärare igår som sa att då när det liksom den här distansundervisen startade, så då var liksom mindseten lite den att okej, vi håller på med det här i 2-3 veckor och sen återgår vi till närundervisning. Men nu liksom inser man att nej, vi måste fortsätta åtminstone till den 13:e i 5:e, och det kräver också en omställning. Så att jag tror att här är det här tålamodet jätteviktigt, att vi också här i hemmen har tålamod, att nu har det fungerat på ett visst sätt de här 2 första veckorna, och nu kommer det säkert hela tiden att utvecklas, att som Inga sa här i början, att det går hela tiden framåt, och det ska vi komma ihåg, att jag är helt säker på att det här kommer att gå bättre och bättre. Och dessutom så måste jag säga att vi alla lär oss väldigt mycket nytta av det här, både lärare, föräldrar, men framförallt våra barn och unga. Och jag tror att det här, många barn kommer att gå ganska starka ur det här, och de barnen som nu får riktigt illa, så då måste vi bara se till att de får jättemycket stöd redan nu, möjligast mycket, men framförallt sen när den här situationen är över.
Precis, när den här situationen är över, hur ska det här så att säga arbetas in eller kompenseras? Nu har det pratats om, det var idag såg jag några tidningsrubriker om att man funderar på att starta höstterminen tidigare, eller ska det vara mera stödundervisning i höst? Vad tänker ni kring de här sakerna? Vilket behov tror ni det kommer att finnas för att så att säga jobba in?
Om jag får börja där, så måste jag korrigera den grejen att kommunen kan visserligen bestämma när skolan börjar, med skolårets längd är ju fastslagen per lag. Så där krävs det ju riksdagen då i så fall som förlänger läsåret, om man har tänkt sig att man ska ha en sån modell. Men säkert med vad det gäller med stöd och att ta igen, så har det ju nog diskuterats redan att vad finns det för möjligheter att stödja kommunerna för att man ska kunna satsa mer på specialundervisning och stöd och så att säga ta hand om eventuella reparationsåtgärder som behövs.
Ingen.
Jag tror också att det kommer att behövas väldigt mycket stödundervisning när vi väl sparkar igång igen, och det har ju eleverna rätt att få. Jag hoppas att man också skulle kunna se en utökad resurs för specialundervisningen, för att det kommer att behövas för de elever som halkar efter av orsak eller annan.
Ett stort problem.
Och sen skulle jag kanske ännu, ja förlåt.
Nej, varsågod.
Ja, jag tänker på det som minister Li Andersson sa igår i A-studio, att vi ska komma ihåg att det är viktigt att tänka på de där stödåtgärderna sen efteråt och när skolåret sparkar igång på hösten igen, men vi ska inte glömma att de här stödåtgärderna ska ges också nu, att som jag sa här tidigare, att elevvården finns kvar, skolpsykologerna jobbar, den sociala sidan jobbar, att vi måste vara jätte, hur ska vi säga, måna om att göra föräldrar uppmärksamma på att alla de här tjänsterna finns fortsättningsvis, och telefonerna fungerar och så vidare, att man kan ge jättemycket stöd också på distans under den här krisen.
Absolut. Vi lite tangerar här det här med de barn som så att säga faller emellan, alltså de barn som kanske inte har en väldigt trygg hemmamiljö till exempel. Hur fångar skolan upp dem i den här situationen som vi befinner oss i nu?
Jag tror att det är viktigt. Här är kommunikationen, lärare, rektor och hos oss. Gör vi en ständig uppföljning på att ha en oroslista. Och är det sen så att vi inte har fått kontakt med eleven på sätt eller annat, så tar jag mig an det att försöka få kontakten eller någon i elevvårdspersonalen, så att ingen ska känna att de inte blir kontaktade, att de inte blir sedda på det sättet. Men får man inte svar, så är det ju förstås också en knepig situation, men det handlar om ganska mycket uppsökande verksamhet också.
Mm. Och jag vet att den här uppsökande verksamheten jobbar många kuratorer med, att jag har själv nyligen pratat med en bekant kurator som säger just att hon är i kontakt med alla de familjer som hon tidigare också har en relation till, och då kan man också hjälpa de familjer helt med praktiska saker som till exempel skollunch och så vidare. Att det är liksom så mångbottnat det här, men att vi ska faktiskt komma ihåg att de här personresurserna finns fortsättningsvis i kommunerna, och de sköter sitt arbete precis lika bra, skulle jag säga, eller åtminstone möjligast bra nu, men på ett lite annat sätt.
Precis.
Jag håller nog precis med om det där som sägs, att elevvården, psykologerna, kuratorerna, speciallärarna så har ju börjat jobba på ett lite annat sätt nu. Att det som skulle ha varit önskvärt, att man skulle ha en sån lagstiftning att precis som skolorna och utbildningsanordnarna, när man jobbar i närläge så att säga, så kan göra den bedömningen att på vilket sätt man ordnar saker och ting. Nu kan ju inte en skola med eget beslut komma på att vi tar dem och de eleverna tillbaka till skolan om inte de hör till de här särgrupperna. Att det är ju liksom, det hålet är täppt nu för tillfället, att även om skolan skulle märka att den här eleven skulle må bättre att komma med de andra här i närundervisning, så kan du inte så att säga ta in den. Det ser jag som lite problematiskt.
Ja, det är problematiskt, men samtidigt har jag sett underbart kreativa lösningar här också, säkert många med mig, det vill säga att en assistent till exempel har kontakt med en elev via Zoom eller Google Meet eller vad det nu heter. Att också här så skulle min, så att säga, min uppmaning till kommunen vara att man absolut inte nu ska gå och permittera till exempel övrig skolpersonal, assistenter och skolcoacher och så vidare, som kan ha en fantastiskt stor betydelse just för de här eleverna med särskilda behov.
Det där håller jag med om, att jag igår faktiskt ett webbinarium med våra svenskspråkiga bildningsdirektörer och skoladministratörer, och då var det lite det här som någon tangerade, så att första tanken var att vad gör vi med skolgångsbiträdena, assisterande personalen, och precis den där iakttagelsen har de ju gjort, att det är ypperligt att de är just sådana som kan ringa, de kan vara i kontakt. Och på samma sätt som man jobbar i skolan med ett visst gäng, så finns ju det här gänget kvar nu som behöver lite extra eller som behöver mycket extra. Så det är att hitta de där nya lösningarna, och jag menar absolut inte att man ska strunta i det om man inte får ta den i skolan, utan absolut försöka hitta så bra möjligheter, vilket jag nog upplever att kommunerna gör också.
Där börjar vår sändningstid dessvärre ta slut. Jag får tacka Kurt Torssell, som är direktör för svenskspråkig undervisning och småbarnspedagogik vid Utbildningsstyrelsen. Mikaela Romanchuk, som är verksamhetsledare vid förbundet Hem och Skola, samt Inger Nabb, rektor vid Vikingaskola i Vasa. Mitt namn är Filip Sten, och slaget efter 12 slutar här.